Magdalena Anderssons förtroendesiffror sjunker för första gången.
Är Socialdemokraternas nya uppdaterade samhällsanalys lösningen för partiet?
Kommer det bli så att sossarna igen blir alla goda gåvorsgivare? Julstämning.
Det här är politiken med Maggie Strömberg och Torbjörn Nilsson.
Och Henrik Torehammar.
Om man hör ett konstigt ljud i den här podden så är det en bjällra i Henriks i dagens jultröja. Henrik Torehammar har en slags tröjkalender.
Kan du läsa Torbjörn Nilsson vad det står?
Nej. Dashing through the snow.
Och vad är det för sorts?
Det var alltså inte tyska det första ordet.
Dachshund. Daxing. Det är en tax. Det är en tax.
Ja, det är en ordvits.
Det är en tax på tröjan. Och taxen har i sitt halsband en bjällra.
Och det kommer passa jättebra för jag har tittat på ett jultal.
Heter tax.
Dachshund. Ja,
visst inte jag. Men
Maggie har å andra sidan någon slags konstig keps på sig. Jag vet inte om det var det tillsagt att det skulle vara utklädnad. För det missade jag.
Ursäkta mig, attackerna här. Jag har på mig enligt säsongens alla regler fitting attire. Din hustru, din älskade, den här människan som du skaffar barn med, barn på barn, väljer att pryda det här hjärnan hon har med en, vad är det för någonting, en tiara?
Det är en sån här ny rave caps från mitt gamla DJ-kollektiv tidigt 00-tal.
Du hade rätt, håna henne, vad står det på?
Ny tid, ny strid. Jag brukar ha på mig den när det är skarpt läge.
Det är en jävla energi vi tar med oss in
Men i alla fall, om vi ska prata om skarpt läge för någon annan så är det Magdalena Andersson. Hon är oppositionsledare i Sverige. Och det går jättedåligt för henne.
Ja.
Efter liksom succé på succé i siffrorna så har någonting hänt. Och jag kan ge er de hårda fakta. I Novus mätning som Svenska Dagbladet publicerar idag så ser man att Magdalena Andersson förstås fortfarande är den partiledare som toppar listan över väljarnas förtroende. Men man ser en skillnad, att hennes negativa siffror ökar och att framförallt M- och SD-sympatisörer tappar förtroende för Magdalena Andersson. Och om ni vill ha äkta siffror, så i september så hade 22% av M-sympatisörerna och 16% av SD-sympatisörerna stort förtroende för Magdalena Andersson. Nu i november har det halverats hos båda dessa grupper till då 13% och 8%.
Och liknande utveckling, det här är ju en mätning. Men Sveriges Radio hade ju en liknande partiledarförtroendemätning som visade samma tendens. Alltså att Magdalena Anderssons balansmått sjunker. En grej jag tänker på, om man får säga det först. Alltså att för många kan det ju vara förvånande att överhuvudtaget 22% av de som röstar på Moderaterna har stort förtroende för Magdalena Andersson. Det ingår ju så att säga inte i Ulf Kristerssons plan om hur människor ska känna inför oppositionsledaren. Så det är ju något konstigt med hela hennes partiledarkarriär. Hon är ju fortfarande en färsk partiledare. Hon har suttit i 2 år. Och då borde man ha
Helvén ganska siffror.
Ja, men svaga 6%. Siffror. Hon gjorde ju någon slags ovanlig partiledarkarriärsresa. Blev partiledare, fick jättehögt förtroende. Fick det stärkt av statsministerskap, av internationell kris. Man har ju alltid undrat, vad är luft i de där siffrorna? Älskar svenska folket verkligen Magdalena Andersson så här mycket?
Ja, men man vet ju att de runt Magdalena Andersson som håller på med siffror, alltså i staben, de har ju gått och väntat på den stora backlashen och hacket neråt som de brukar prata om, som alltid ska komma. Och jag har sett att en del borgerliga siffernissar har suttit på Twitter och sagt att ja, men det här är ju en naturlig följd när man då blir oppositionsledare och behöver uttrycka sig mer polariserande och inte kan samla landet som Magdalena Andersson gjorde som statsminister. Å andra sidan ser man ju inte att Ulf Kristersson, alltså då skulle Ulf Kristersson kunna gå i motsatt riktning, tänker man. Nej. Och det ser man ju inte. Tvärtom ser man att även han får lite ökad negativa siffror, fast de är inte statistiskt säkerställda. Men.
Det som är intressant är ju en förklaring som förs fram i vår artikel om varför Magdalena tappar. Nämligen att det handlar om hennes beteende i talarstolen, och det här reduceras i vårt eget morgonnyhetsbrev där liksom SVT sammanställer så här, det är de viktigaste sakerna som händer. Då sammanfattar det till så här: tårarna fäller Magdalena Andersson. Och det här är ju spännande, för
det var väl inte tårar?
Nej, precis. Vi kan ju börja redan där. Blanka ögon, darrande röst. Det brukar liksom, det var viktigt för de sossarna att hon inte tappade liksom kontrollen och började gråta.
Det är som Åsa Romsson som snyftade, men det har också översatts till floder av gråt.
Ja,
det har liksom förvanskats.
Nej, vi ska minnas det här vad det var som hände. Men det är ju någonting väldigt intressant, för att jag kommer att försöka likna det här med vad var det vi såg den här incidenten när Ulf Kristersson ska gå hårt när det gäller liksom Gaza, när det gäller Hamas, när det gäller Israel. Var hon äkta? Var hon mästerlig? Var hon cringe? Var hon falsk och manipulativ? Och min liknelse var lite den här gyllene eller svartblåa klänningen, kommer du ihåg den här som visade sig att folk kunde titta på den och det var nästan så här vad man hade,
vit och guld eller blå och svart.
Så var den, ja. Och det handlade någonting om så här, vilken hjärna du har. Om du, en teori var så här, typ om du är en morgonmänniska så ser du det ena, om du är en kvällsmänniska ser du det andra, för liksom det är så man kompenserar och balanserar ljus eller någonting. Det är liksom, det är bokstavligt samma bild du tittar på. Men nu verkar det ju vara så att om du är moderat och sverigedemokrat, då såg du inte någonting som var äkta, genuint, utan du såg bara en människa som manipulativt försökte snabbt stänga ner en legitim frågeställning.
Och som någon sa, gråter hon över den här riksdagsledamotens döda familj eller att hon behöver yttra orden du är statsminister, Ulf Kristersson? Sa en högerdebattör som frågade. Men, nej men, kanske, alltså det är ju svårt att säga om det var exakt den här situationen i talarstolen som har påverkat, men att frågorna och polariseringen kring Israel och Palestina har påverkat förtroendet, det känns ju inte så långsökt. Det har ju varit hennes stora liksom svårighet den här hösten.
Ja, och det där tycker jag är spännande, för att det började ju väldigt bra för Magdalena Andersson. Om man får säga att någonting är bra med ett krig. Men hanteringen av den i den initiala fasen var ju, bemöttes ju med stor respekt. Och man fördömde liksom Hamas otroligt tydligt. Det fanns ingenting av den här tvetydigheten som det har funnits, sen har funnits utrymme att kritisera för motståndarna. Så jag tänker att de har liksom överrumplats lite eller inte förmått hantera den där frågan, och nu är de fast i den. Och på många sätt kokar det ner till den riksdagsledamoten som liksom gav en öppning för oppositionen att hugga tag i och sen aldrig släppa taget.
Jamal Hamas El Hadj.
Kan man vara ärlig så finns det väl alltid en risk. Det är den risken, det är den risken.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Kanske skapa detta lite nervositet i Socialdemokraterna, som ju byggde både förra valrörelsen och allt som har hänt sedan dess på Magdalena Anderssons förtroende även bland borgerliga väljare. Det har ju varit centralt i strategin. Men de har ju också gjort annat på sistone, Socialdemokraterna.
De har tänkt på hur samhället ser ut.
Exakt, de har ju gjort sin uppdaterade samhällsanalys där de senaste 3 avsnitten presenterades idag, tisdag förmiddag, och 4 här om veckan.
Det är alltså 11 grupper, det är många samhällsanalyser.
Och visst är det 12?
Är det 12 till och med? Det är bara vansinnigt också långa namn på varje grupp. Det finns ingenting så här är arbetsmarknad, här är ekonomi, här är miljö. Utan de heter alltid jätteknasiga saker.
De heter till exempel samhällsgemenskap genom ökad rättvisa och respekt för de som bär upp samhället.
Den rapporten skulle ju kunna handla om precis vad fan som helst.
Den handlar också om precis vad fan som helst. Det är okay. Den bredaste rapporten som handlar om väldigt, väldigt många olika saker. Allt från liksom synen till EU, till globalisering, klimatförändringar. Det verkar vara liksom den breda bilden.
Ja. Men hittills, så det som har kommit ut när vi spelar in är ju egentligen bara uppmärksamhet kring en av de här delrapporterna. Den Laven Redars rapport.
Vi hade alltså, fel om migrationen, förlåt.
Och det är ju också den som Socialdemokraterna har snackat upp i 4 månaders tid inför.
Men det är
alltså,
ju...
det kommer hända så mycket. Det händer så mycket i Laven Redars rapport. Vi kommer ta så stora steg där.
Det är ju också en analys som återkommer i de andra rapporterna. Alltså, man hör ju ekot av Laven Redars rapport i alla rapporter.
När det gäller just migrationen eller när det gäller vi har gjort fel?
När det gäller migrationen.
Okay.
Och peka ut liksom migrationen som central, eller den förändrade demografin som central för den uppdaterade samhällsanalysen.
Sverige har problem för att vi har haft en alldeles för hög invandring och att vi inte klarat av integrationen.
Ja.
Det där har ju i sin tur fått kritik från andra socialdemokrater. Det är föga förvånande skulle jag säga, men jag är ändå lite förvånad över hur stark den kritiken har varit. För jag tänkte att den grupperingen hade tystnat eller stängt in sig i en berggrotta i väntan på bättre tider.
Jag hade faktiskt till och med av mig till en S-pressis igår och frågade, är det någon debattör på er sida som har liksom skrivit positivt
förutom
om det här
aktuellt
projektet
i politiken?
Och då fick jag svaret Göran Greider. Punkt. Men annars är det ju mycket kritik från olika håll, både på ledarsidor och kultursidor och andra. Till exempel Karin Pettersson på Aftonbladets ledarsida, numera Aftonbladets kultursida, kulturchef på Aftonbladet. Hon har ju en ganska liksom syrlig text där hon också kritiserar Göran Greiders hyllning av analysen. Göran Greider skriver i sin text att man kan följa siffrorna över andelen av befolkningen som har minst en utomeuropeisk förälder, och så kan man se hur SDs siffror har ökat i takt med de här.
Han lägger dem liksom parallellt bredvid varandra och ser ett samband, tycker han.
Ja, det är nästan kusligt att se hur de där siffrorna sammanfaller med uppgången för det stora främlingsfientliga partiet i Sverige, skriver Greider. Då säger Karin Pettersson att man lika gärna skulle kunna jämföra med Fredrik Reinfeldts regeringsinnehav 2006-2014 och den slakt av A-kassa och sjukförsäkring och den groteska omfördelning som genomfördes från arbetare och låginkomsttagare till välbeställd medelklass. Det var politik som drev på segregationen. Hon efterlyser ju ett tydligare ekonomiskt perspektiv i de här rapporterna.
Men det är ju också något att när man inte läser Laven Redars-rapporten eller läser alla de delar i Laven Redars-rapporten som inte handlar om migration, då får man ju också fram att det finns en sammanhörande berättelse som det här partiet försöker forma om det samhälle som de ser utanför Sveavägen 68. Och då får man ju fram en helt annan berättelse än den här om migrationen och integrationen som den grundläggande förklaringen till problemen.
Berätta vad det är du läser.
Jag läser en berättelse om 30 år av eländig högerpolitik har lett oss till att vi inte har någon förmåga alls att bedriva den typen av socialdemokratisk politik vi vill. Hur fan hamnade vi här? Och den går ju liksom i bjärt kontrast till opinionssiffrorna för partiet, eller för den delen de fortfarande ändå relativt höga förtroendesiffrorna för Magdalena Andersson. Alltså det är ju, allt har gått i fel riktning och man har ingen förmåga kvar, säger man ju egentligen. Alltså det är en uppgörelse med 1990-talet. Till exempel, ja. I den rapport som vi kan kalla Shekarabi och Nobos rapport.
Den om gängbrottsligheten.
Yep. Mm. Så skriver man, sen 1990-talets början hade svenska folkhemmets principer om enhet, central planering och lika behandling ersatts av marknadslogik och liberala ideal om individens egna förmåga och ansvar i centrum. I ungdomsrapporten, Rud Pedersen med flera som står bakom den, så skriver man, allt färre ser ett vanligt jobb som vägen till en trygg ekonomi och ett fullgott liv. Och så skriver man också, föräldrar och familj blir den primära tryggheten ut i livet, inte välfärdssamhället. Den meningen tycker jag är intressant, för att det är ju att beskriva ett fullödigt borgerligt samhälle. En kristdemokratisk dröm. De små enheterna, familjen, är det som liksom är tryggheten och kärnan och allting som växer kring i samhället. Medan den socialdemokratiska drömmen är ju att det ska vara samhället.
Vi ska staten ska komma in och styra och ge möjligheter.
Du
ska
ta hand om. Ja.
Men är det inte en uppgörelse? Jag förstår vad du menar om 90-talet och liksom marknadiseringen som har skett sedan dess. Men är det inte också en uppgörelse med Salins liksom antirasism parat med Stefan Sterns friskolevurm?
Jo.
Eller vinst i välfärdvurm?
Jo, det är det ju definitivt. Men jag skulle nog säga att det går längre än så. Att det går till att göra, alltså den som är skurk här. Alltså Salin och Stefan Stern är ju de här rapporterna avfällingar. Alltså de är ju änglar som har blivit Satan. Teologisk modell. Som jag refererar till nu.
Är det Gabriel Megatron? Vad heter han? Skitsamma.
Men här söker man sig tillbaka till någon som man fortfarande har med sig, men som har gjort fel. Göran Persson. Alltså, i Lawen Redars rapport skriver man ju också så här. Målet om full sysselsättning avskaffades och den höga arbetslösheten har permanentats.
Mm.
Det är ju, går ju rakt tillbaks till diskussionen om hur, alltså under Göran Perssons tid så fanns det ju fortfarande en diskussion om vad ska målet med full sysselsättning vara? Arbetslöshetsmålet och sådana saker.
Men det som Karin Pettersson och de som tycker som henne ifrågasätter är ju snarare att det saknas en uppgörelse med det finanspolitiska ramverket och alltså budgetsaneringens 90-tal. Mm. Och det ser man ju väldigt lite av i de här rapporterna.
Ja, då har ju inte själva ekonomirapporten kommit, men ligger inte det i riktningen här?
Det är en bra fråga, och Lucifer var alltså glosan som vi alla letade efter.
Ja, just det.
Och det var det sist jag hörde vad ni pratade om. Så jag kastar mig in i den här diskussionen. Om vi tar Strandhälls rapporten, som vi kan kalla den om arbetsmarknaden, så kommer ju också med, man kommer med absolut de här, vi har haft en högermajoritet i 20 år, det har varit ett marknadsliberalt systemskifte, de här värderingsorden man tar in. Men sen kommer ju också medskyldigheten från Socialdemokraterna, till exempel i meningen. Vi kan även se att vissa beslut som socialdemokratiskt ledda regeringar har av olika skäl tagit har bidragit till minskad samhällsgemenskap. Och det här tycker jag är intressant, för det är just att det är Strandhäll som är liksom huvudförfattaren här, eftersom det var mycket, och hennes handlar om...
Det är mer socialförsäkringsfråga, alltså hennes gamla område.
Och det blev ju lite bråk där när man skulle var det så att det var departementet som drev på att vi vill ha ner de här talen. Mm. Försäkringskassan fixar det här. Mm. Försäkringskassan fixar.
Den gamla Begle-striden.
Mm. Precis. Mm. Och det här kommer också in, undrar, är det här de refererar direkt i rapporten när de säger Denna utveckling blev särskilt framträdande i och med att mål om att få ner sjukpenningtalen ingick i Försäkringskassans styrning 2016-2018. Att de tar upp det här med då hur man försöker pressa fram lite hårdare krav i det hela. Och jag vet inte om det här är en sorts strandhälsk med kulpa för delaktigheten, eller som vissa sossar försöker spinna här, att ja, men vi är bra på att styra. Vi...
Jo, men, ja. Och jag tycker att du pekar på någonting här, Henrik, som är så här, om syftet med de här, jag vill bara fortsätta min argumentation mot Torbjörn, alltså om syftet med de här är att tala klarspråk om olika saker och man nu då verkligen talar klarspråk om problemet med invandring och bristande integration i varenda rapport.
Så pratar inte i man... den här, jag vill bara säga att det gör de inte i Strandhälls grejen.
Okej, så talar man ju inte så mycket klarspråk om synen på statsskulden.
Nej.
Den kanske, visst, du kanske kan läsa in den i en bisats eller tänka så här, om man drar ut linjen så är det det här man kommer landa i. Men det är ju inte som att man lyfter på locket i den kontroversiella frågan som man gör i andra.
Jag håller med, och det är där det finns något spännande. För när jag läser rapporterna så tycker jag ju att den röda tråden som går igenom allting är självkritiken av att vi har släppt det socialdemokratiska i samhället och idéerna och accepterat marknaden på olika sätt. Frågan är ju, är detta en självförtroende uppgörelse? Eller är det en jag är så liten och klen uppgörelse? Är jag ett offer eller inte? Ni kommer ihåg när Anders Borg och Fredrik Reinfeldt skrev debattartikel i DN med vi har haft fel ekonomisk politik.
Mm.
Det var ju en självförtroende självkritik.
Ja.
Vi har varit, vårt parti har haft helt fel, därför gör vi om på det här sättet. Ta initiativet. Det här är ju, om jag, det är något med Henriks jultröja som gör att jag fastnar i så här kristna. För jag ser ju fortfarande...
Varsågod, för det är någonting med den här lilla högtiden som har att göra med en liten bebis som föds.
Nej, men det...
Du får säga hans namn.
De här rapporterna och det som de skriver om det socialdemokratiska samhället och de idéerna har ju mycket mer att göra med någon sån här katolsk sekt där man liksom ägnar sig åt att slå sig själv på ryggen med piskor och liksom... Det är ju mycket mer, vi är så dåliga, vi är så dåliga.
Och det kommer ju i det här märkliga uppbyggnaden där man först ska presentera en analys och sen ska presentera förslagen.
Mm.
Det ska de väl göra först inför valet.
Ja, det är minst ett halvår bort, och, eller kanske ett år.
Och det gör ju att man får ju bara det ena men inte det andra. Och Socialdemokraterna brukar ju ägna sig åt den typen av konstiga så här, strategier som löper över lång tid och där det ena ska... Alltså, ni vet, alltså jag tänkte så här, det är därför de presenterar alla invandringsgrejerna vecka ett, så ska alla liksom rasa av sig om det, och sen så ska de presentera det de egentligen vill prata om längre fram.
Och då skulle det kunna vara finanspolitiska ramverket, tänker du?
Ja, till exempel. Mm. Eller om de nu vill skifta liksom samhällsdebatten att handla mer om ekonomi och att regeringen har lite jobbigt i just den frågan, så skulle ju det vara ett effektivt sätt. Om man tänker som en socialdemokrat. Men risken är ju med detta att man inte får det där som Fredrik Reinfeldt och Anders Borg fick. Alltså farten och känslan av att här är någonting nytt på gång. Det här är ju... Alltså, läser man detta så är det ju väldigt likt känslan i Jimmy Åkessons senaste tal där han har stått och pratat om att så här, jag minns hur härligt det var när jag växte upp och allting var så fint och bra och nu har vi förstört Sverige. Det är ju samma typ av så här, tillbakablickande nostalgi. Niklas Karlsson skriver ju i sin rapport till exempel att han vill se ett samhälle byggt på respekt, rättvisa och gemensamt ansvar där vi jobbar, betalar skatt och gör rätt för oss. Skjutsa ungarna till skolan och engagera oss i den lokala idrottsklubben. Visa omtanke för våra grannar och hjälpa till när föreningen har städat. Alltså det gör väl alla. Det känns inte helt liksom...
Men
det känns inte som något som har gått förlorat, men det är liksom skrivet i en ton av att så här, det här är vår vision och den finns inte längre.
Det nåbar. Finns ju något roligt i det där, för Jimmie Åkesson är ju född 1979. Och han har ju flera gånger tidigare pratat om hur det var, hur fantastiskt det var att växa upp när han växte upp i det liksom gamla Sverige.
Och det är Sverige.
Eller... Ja. Och Göran Terborn, statsvetaren, han har ju, tror jag, tillsammans med Daniel Suhonen i någon katalysrapport, men där har man ju pekat ut liksom, alltså, Edens lustgård för socialdemokratin i den berättelsen är ju 1982, när Jimmie Åkesson var 3 år, alltså. För då är ju jämlikheten som bäst i Sverige, eller som jämlikheten är som högst. Så Jimmie Åkesson och en del av den socialdemokratiska vänstern är ju ganska lika i sin syn på när var det idealt perfekt.
Fast Jimmie Åkesson hyllar ju sällan just jämlikhet, väl? Eller i sitt senaste tal, det som har blivit uppmärksammat för hans sak, han sa moskéer. Där sa han också, jag föddes 1979 i ett av världens tryggaste och rikaste länder. Ja, då skulle ju aldrig en socialdemokrat säga.
Nej, men då skulle ju Terborn och Suhonen och även Magdalena Andersson säga, det var tryggt och det var rikt för att det var hög jämlikhet. Det är så det hänger ihop.
Och då skulle ju väl Åkesson också säga sig emot så här att, ja, fast det här, det kanske var en viktig bråk att ha på så här 50, 60, 70, kanske till och med på 80-talet, men nu är inte bråket om fördelning det centrala. Det här är en gammal fejkbråk som liksom de gamla partierna vill ha. Vi kommer med den nya konfliktytan. Frågan är ju, vad blir det för politik av de här samhällsanalyserna? Jag pratade med en kritiker som inte tillhör partiledningen och sa att det här var egentligen, det här var anti-Wikfors. Det här var att inte våga sätta reformerna först utan börja med pratet, med den politiska kommunikationen. Att det här är en partiledning som har beställt massa ord som ska bekräfta det man redan tycker, och man har gjort 11-12, ja, du vet, så många grupper som vi knappt kommer ihåg dem, som gör att ingen kommer känna att någonting är prioriterat, utan det är bara liksom, det ska kastas ut massa ord och framförallt ta hand om en jobbig problematik, nämligen att folk sa, du Magdalena Andersson, det är en sak vi inte riktigt gillar, det är Socialdemokraternas liksom hantering av migrationsfrågan under lång tid, och nu har man sagt så här, mea culpa, mea maxima culpa.
Vad var det som var anti-Wikfors?
Det är 11, du har rätt, förlåt. Jag ber om ursäkt.
Jag kommer
så himla konstig
detta.
Siffra, vänta, stopp. Jesus har 12 lärjungar.
Ja, det här händer inte så ofta.
Nej, jag suger, så... jag lapar i mig, jag försöker inte göra en stor poäng utav
men
det.
Men hon sa jag hade fel.
Jag vet, så att vi låter det här vara med mentalt oss, och sen så kanske vi svävar lite på de här månen som man bör göra som en ängel i juletid.
Vi kanske skulle kunna klippa ut det till er, så skulle ni kunna bära det med det på något sätt, i någon slags meme-format.
Eller så borde vi bara ha det här som en konstant jingel. Jag hade fel. Jag skulle uppskatta det här också.
Wikfors?
Ja, att han prioriterade de politiska förslagen, lösningarna. Det var det här vi skulle börja med. Vi börjar med någon rejäl sak som vi vill genomföra, och sen babblar vi om varför och motiverar det hela.
Men då kan man ju fråga sig, också i ljuset av de här sjunkande förtroendesiffrorna för Magdalena Andersson. Ni kommer ihåg West Wing-avsnittet Let Bartlet be Bartlet.
Ja.
Där ju den fiktive presidenten tvingas att göra massa saker och massa rådgivare och grejer, och allt går åt helvete och det blir jättepajigt och dåligt. Och sen är det någon som till slut skriver ner på en post-it-lapp, Let Bartlet be Bartlet. Jag tror det är en post-it-lapp. Alltså, får Magdalena Andersson vara Magdalena Andersson? För Magdalena Andersson är väl ändå en politiker från Finansdepartementet, skittråkig, som börjar i reformer och är vad som teknokratisk, så att säga. Har man stängt in den Wigfors som bor i henne för mycket?
Att hon vill egentligen ge konkreta saker.
Ja, det är teorin här, hypotesen.
det är ju väldigt spännande. Om man försöker titta till exempel då på Strandhällgruppen som jag kallar den, vad är det man är ute och nosar på för potentiell politik som skulle kunna komma? Då är det, ja, precis som den tax jag har på min mage, så nosar då Socialdemokraternas samhällsanalysgrupp om att vi noterade det gått 50 år sedan lagstadgat 40 timmars arbetsvecka infördes och nästan lika länge sedan rätten till 5 veckors semester blev lag. Och det här är ju så här klassiska vänsterpositioner. Sänka arbetstiden, komma med en till semestervecka. Mm. Det är ju väldigt rejäla saker som jag har väldigt svårt att se en, liksom, en redig byxa som Magdalena Andersson komma och försvara.
Ja, men det är också lätt att nosa på sådana saker. Alltså om man skulle ha pengarna. För mm. det är snälla saker. Man nosar ju också i Reda-rapporten på vi måste göra om samhället på ett sätt vi inte har varit i närheten av på jättelänge. Alltså frågan om ska människor få bo där de vill bo? Ska människor få gå på den skola där de vill gå? Ska man bussa barn från vita till blandade områden? Jo, men den diskussionen, alltså den staten med piskan.
Det har man ju sett, det finns ju flera sådana exempel att när kommuner börjar blanda skolor eller förändra upptagningsområdena för att få en mer blandad sammansättning så ökar friskolor för att folk med helt etnisk svensk bakgrund flyttar sina barn. Det är ju en del i den stora expansionen. Och det där är ju liksom, det där är ju förslag som om de kommer slå stenhårt mot en medelklass som Socialdemokraterna historiskt ju har varit ganska stressade över. Man är ju också väldigt kritisk till tjänstesamhälle, städhjälp, Foodora-bud och annat som folk kanske liksom inte omfamnar med glädje men som ändå är viktigt i medelklassens liv. Liksom, ja, men man undrar ändå vad kommer det bli för reaktioner från de grupperna som har fått det mycket bättre de senaste fram till den ekonomiska kris vi nu befinner oss i.
Hur många Magda-moderater kommer finnas kvar när Laven Redar får igenom sin politik?
Ja, det är alltså det samhälle som de också lite målar upp, alltså det här, vad ska man kalla det? Det här jämlika skjutsa barn till fotbollen engagerade i fotbollsklubben samhället. Det finns ju också många som inte lockas av det, som tycker att Sverige behöver vara, det behöver vara större skillnader. Man behöver kunna leva ett annat liv än 80-talets svenneliv. Man vill ha en liksom,
eller SD-svaret att så här,
nej, men det urbaniserade liksom moderna livsstilen är ju ändå något annat, tror jag, än det gamla sosse-livet.
Det är individualismen och massa stora megatrender. Men ja, sen har du också SD-svaret som är istället så här. Vet du vad? Vi kan också göra så att vi bara minskar Sveriges befolkning. Folk får återvandra helt enkelt. Det finns massa människor som inte ska komma hit. Och det är så att säga en annan riktning.
Herr talman, står vi här igen.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Om vi tar oss till Årsta torg i lördags, då stod nämligen Magdalena Andersson där.
Det ligger det är söder om Stockholms innerstad.
Ja, vi kanske ska ha lite betänka detta när vi sen pratar om publikreaktioner. Det var lite snack om det innan för att vi har varit i debatten om hur beter sig människor på offentliga möten. Hanif Bali hade twittrat om att så här, hon ska ha ett jultal. Jag försökte förstå, nu blev det blev ju ingenting.
Vadå i den meningen att man skulle locka dit en
proteströrelse?
Som vi statsministern köpte när möte på Pustervik i Göteborg.
Att då testa tesen att en bra politiker kan hantera lite liksom demokratiskt höga ljud. Det förstör inte det demokratiska.
Men Hanif Bali tog inte ledigt själv från alla uppdrag han har och åkte dit, eller?
Alltså, vem vet? Det verkar inte ha hänt någonting. Och vi har inte fått några rapporter om att säkerhetspolis grep in och tog bort problematiska M-plakat eller någonting liknande. Det vi istället såg var en Magdalena Andersson som, det kändes så väldigt jul på riktigt, för det snöade och var kallt och hon stod där med sina stora röda vantar som tydligen är hennes jultalsvantar. Att jag blev så här också då nostalgisk. Är det på det socialdemokratiska eller sverigedemokratiska sättet? Vem vet? Men mindes min barndoms jular och hur Socialdemokraterna var då. Kom ni ihåg den här klassiken? Tomten är röd. Helt apropå, där sitter hon, Birgitta Dahl.
Det är vi som skapat Sveriges jul som tänk på oss när du har kul för.
Tomten är röd.
Visst är han röd.
Utan oss fanns inget överflöd.
Nej, inte ens någon moms på bröd och
skatten är sänkt.
Just som vi tänkt.
Skon är med.
Hyran är höjd.
Kom i julefröjd.
Nej, men det var ju bättre förr. Så är det bara.
Alltså, det här var ju... Det är ju,
de här sitcom-skratten som ligger bak på där i helt apropå skratten.
De var fantastiska. Men framförallt så var det ju här en humorgrupp som skulle driva med idén om Socialdemokraterna som det stora regeringspartiet som bjussar alla goda gåvors givare inför liksom valet. Var väl tanken som skulle föras här. Och då var det intressant med de öronen, ögonen, vad bjussade Magdalena på? Och då kan man säga så här, hon hittade ju en inkomstkälla, nämligen bankers vinster. Mm. Oj, så många miljarder hon såg där. Mm. Och de är ju väldigt stolta över det här sättet som de har kommit på hur de ska beskatta bankerna. För liksom motargument med, om du beskattar banker, vad gör de då? Då ser de till att ta igen de utgifterna hos till exempel bolånekunder. Och gillar vi höga bolån i Sverige? Det har vi redan fått.
Ja, vi gillar höga bolån men inte räntorna.
Nej, ja.
Mm. Förlåt, bra. Ursäkta som bästervis kommentar.
Där är hon tillbaka igen. The Magdalena. The Magdalena we know. The Margareta we know. Förlåt. Men det egentligen... ja. Och de är väldigt nöjda med det här, för de säger så här, ja men det är skillnaden mellan liksom sparanderäntorna och bolåneräntorna, det är där vi ska ta den här marginalen, och sen så bråkar liksom den andra sidan om så här, ja men det kommer ändå bli dyrare med den här skatten. Men då, de har på något sätt kommit på vad de tycker är så här, en genial lösning på ett problem som ger oss massa pengar, och ja, antingen ger det massa pengar eller så skulle ju då liksom bankerna bara få höja sparande räntorna så pass mycket så att de inte hade några marginaler, liksom skillnaden mellan då bolån. Ni förstår poängen.
Ja, men hon har hittat pengar.
Hon har hittat pengar.
Om det är genomförbart är ju en annan fråga. Men vad ska hon göra med pengarna?
Det finns så mycket då som man ska liksom förstärka här. Man ska ge tankrabatt och man ska höja barnbidraget. Det finns liksom, det finns utrymme att expandera den finansiella kostymen, menar hon här. Men folk som var på plats sa att det var inte det stora jublet kring vad hon sa, utan det kom istället kring frågan om egentligen värderingar när de var inne på världsläget och det politiska samtalskulturen. Vi kan lyssna.
När det skanderas antisemitiska slagord,
Vi kommer stå upp för dig med judisk bakgrund. När det talas om att utradera religiösa symboler i stadsbilden. Vi kommer stå upp för dig som är muslim. När det sprids homofobiska lögner. Vi kommer stå upp för dig som är homosexuell. När rasist har plats i vårt samhälle och människor diskrimineras utifrån hudfärg eller bakgrund. Vi kommer stå upp för dig som har rötter i ett annat land. På samma sätt kommer vi stå upp för dig som är kvinna eller tjej. När du möts av sexistiska kommentarer på jobbet eller stressas sönder av ett omöjligt livspussel. På samma sätt som vi står upp för dig som är man, som arbetar och sliter för vårt land, som snickare, industriarbetare, försäljare. När du utsätts för risker på din arbetsplats eller inte möts av den respekt du förtjänar. På samma sätt som vi står upp för alla andra, när någon ifrågasätts för den som den är eller utsätts för orättvisor. Varför gör vi det? För att det är rätt sak att göra. För i Sverige, då håller vi ihop. Vi står upp för varandra. Det finns inget svenskare än det.
Ja, då är vi inne på att definiera svenskhet. Som vi har pratat om ganska mycket det senaste halvåret kring Socialdemokraterna. Deras vilja att ta tillbaka svenskheten från Sverigedemokraterna.
Men i Magdalena Anderssons svenskhet är ju en man verkligen en man och en kvinna verkligen en kvinna. Det är ju inte...
Det får man säga.
Det fanns ju inga nyanser där i könsrollerna.
Jag hörde också från Magdalenas sidan att så innan har ju tanterna alltid bara så här: vi är så stolt över dig Maggan, Magis, du är så bra. Men nu är också gubbarna där. Nu är gubbarna där och gillarna. Magdalena Andersson, så att det är, de ser ytterligare en styrka här att nu pratar hon de här viktiga fackliga rättigheterna, nu pratar hon om arbetarklassen på ett genuint sätt.
Och Åsta Torg är ju också verkligen en så här känsla av gammalt sosseri i sin, alltså i själva stadsbilden, eller hur? Det är en sån Stockholms förort med, vad heter det, Folkets hus och ett litet. En liten staty över någon gammal sosseledare.
Inte så många som i Folkets park i Malmö, men ändå. Jag har tänkt på en grej. Mm. Om det är tillåtet. Ska jag bara ta hand om. För du känner dig färdig.
Ja, men precis. Ja. Egentligen, ja.
När man pratat med socialdemokrater med viss insyn i det här grupparbetet så har de ju, som jag sa förut, varit så inne på den här Lavenreda-rapporten. Den kommer verkligen göra så att vi neutraliserar hela frågan om migration och integration. Och så när man har hört det så har jag vid något tillfälle sagt till den socialdemokrat som har sagt så att ja, men ni är med på att Jimmy Åkesson förflyttar ju sig hela tiden och förflyttar därmed också Moderaterna och Kristdemokraterna och Liberalerna. Så om ni ska neutralisera nu så kommer de ju ha intagit nyare, mer extrema skulle man då kunna säga, positioner till valet. Det är svårt att neutralisera Jimmy Åkesson i de där frågorna. Och det ironiska är ju att samma vecka som den här neutraliseringen händer då med Redars rapport så rör det sig ju Ebba Busch i den ekonomiska riktningen jättelångt vänsterut förbi Magdalena Andersson i någon mening. Alltså där hon i Aftonbladet pratade om regeringens, eller i alla fall Kristdemokraternas, eller i alla fall Ebba Buschs vilja att bygga Sverige igen, byggboomen, och hur den då måste finansieras med delvis statliga pengar. Det hon pratade om specifikt var ju kärnkraft, alltså insikten av att de här privata företagen kommer ju inte riktigt vilja investera i kärnkraft även med de förändringar vi har genomfört och genomför, alltså måste vi få fram skattepengar till det. Då sa Busch så här: jag har suttit på insikten att det kan behövas en längre tid, men det är ovant för Sverige att jobba på det sättet. Det är också lite ovant för borgerligheten att tänka statligt engagemang så offensivt. Det är roligt att lägga det där uttalandet, eller ha det i huvudet när man läser de här socialdemokratiska analyserna av samhället. För de synkar ju ganska bra. Hon säger att det är ovant för Sverige att jobba på det sättet. Och då kan man ju, om man är lite historiskt lagd, tycka att ja, det där är ju helt knäppt. Men är man född 85...
87.
Som, 87?
Ursäkta.
Är hon så ung?
Klart hon inte har något minne av ett annat...
är man född 1987 så har man ju inte vuxit upp i Vigfors Sverige. Eller Gustav Möller Sverige. Eller något Sverige där man där absolut inte var ovant att... staten på olika sätt byggde saker. Så, och det är ju precis samma sak som egentligen socialdemokratiska analyserna slår fast. Vi har ingen närvarande stat och vi har inga investeringar och vi har ingenting av det där gamla. Allt det är utraderat och försvunnet.
Och det är ju särskilt intressant när man läser den unga rapporten. Alltså de har ju en rapport som handlar om den unga generationen. Ja. Och där skriver de ju att dagens unga har aldrig levt i en tid där Socialdemokraterna har gjort någonting bättre. De kan inte se Socialdemokraterna i det här nostalgiska skimret. De känner inte till det. De har inte heller någon tilltro till politiken överhuvudtaget. Eller, de skriver att de vände sig hellre till Andrew Tate och Bianca Ingrosso som förebilder än politiker. Och det kanske var annorlunda förr, att man inte brydde sig om kändisar utan att man hade olika politiker, alltså Wigforss som sin stora ungdomliga förebild. Jag vet inte.
Det fanns
inte
ju
riktigt.
En annan auktoritetstilltro i dem. Och då är frågan såhär, men vilken sorts auktoritet är Bianca? Absolut, men...
Ja, men och på det som... särskilt du, Maggie, var inne på. Det händer ju ingenting med det finanspolitiska ramverket, men det är ju där Ebba Busch ändå öppnar upp och säger vi måste ju tänka om kring hur det finanspolitiska ramverket fungerar. Och jag har inte med någon tävlan om att vara mest marknadsliberal. Och det finns ju något ironiskt att den vecka där Socialdemokraterna då ska neutralisera någonting så blir de istället ifrånsprungna på sin egen hemmaplan.
Jag tänker också att Socialdemokraterna tänker helt fel om migrationen. Alltså, kan man neutralisera den frågan? Alltså, det finns ju en slags tanke. Alltså, alldeles oavsett om Jimmy Åkesson flyttar sig längre bort och de andra följer med, som du säger, Tobin, så tänker jag att Socialdemokraterna har så länge tänkt att så här, vi ska bara klara av migrationen, vi ska bara hantera den och sen kan vi börja prata om andra saker som är mer gynnsamma för oss. Men samhället vill ju, alltså, man blir ju inte färdig och människor fortsätter ju att fly. Och det finns liksom inte riktigt ett slut på den diskussionen, så att det är kanske en lite naiv förhoppning att tänka sig att man ska bygga liksom sin politiska strategi kring att den frågan ska bort från bordet.
Eller så får man väl göra det mer offensivt dans socialdemokratiskt, som i alla fall enligt tanken är. Nu prioriterar vi en grupp framför en annan. Det är den danska arbetaren som ska få mer saker utav socialdemokratiet, inte migranten. Och att det skulle vara liksom en tydlig signal. Men då måste man ju till exempel då kunna våga bli kallad rasist och kanske också som danska sossarna gjorde att sa så här: vi är redo att göra upp med Dansk Folkeparti. Och där är ju inte Socialdemokraterna alls redo eller liksom...
Nej, men är det inte det touchar i? Alltså frågan om modet. Alltså det har ju varit underhållande att läsa då de lätt desperata vänstersossarnas känslor och tankar efter att Ebba Busch säger, nu måste vi göra något åt det finanspolitiska ramverket.
Vi måste kunna låna mer pengar och göra mer grejer.
Det som de själva har skrivit och skrikit om i 10 år åtminstone. Några av dem längre än så. Alltså jag läste en på Twitter som bara, jag har ju tatuerat in reformerade finanspolitiska ramverket på min arm. Det är ju kämpigt då att bli omsprungen av Ebba Busch. Men det handlar ju om...
Det är sjukast jag hört, förlåt.
Det handlar ju om modet. För jag menar, också Magdalena Andersson har ju sagt att hon vill reformera det finanspolitiska ramverket. Det sa hon för 2 år sedan, till exempel. Och då handlade det ju om...
Jo, men hon vill ha ett balansmål. Det är det som Johan Persson och Liberalerna också vill ha nu. Det är ju ändå något annat än vad Daniel Suhonen och han med tatueringen efterlyser. Tänk om Bianca Ingrosso tatuerade in det. Tänk vad som skulle hända då. politiskt med den yngre generationen?
Alltså, hon är väl up for grabs att betala. Det är bara sponsra, tänker jag. Tatueraren plus lite liksom sveda och verk.
De resurser som skulle krävas, då måste vi verkligen reformera det finanspolitiska ramverket.
Ja, men om mycket som man känner med de här analyserna är ju, hur många gånger ska ni säga att ni gör upp med 1990-talet utan att någonsin på riktigt göra det? Magdalena Andersson har ju skrivit, hon skrivit den där rapporten som hon blev vald på. Det var ju också en uppgörelse med 90-talet. Hon har då sagt att vi måste göra något åt finanspolitiska ramverket, även om det är lite grann. Det är ändå en uppgörelse. Och så alla de här analyserna som är, det har gått åt helvete och det började med Göran Persson och det var så dumt att vi lät Göran Persson göra det och att vi inte sen lät och att vi lät Stefan Löfven fortsätta göra ungefär samma sak. För det finns ju tendenser i samtiden som driver på i tvärtom riktning. Borgerligheten förflyttar sig ju, som vi ser med Ebba Busch och andra, i den där riktningen. Och hela klimatfrågan och hur den utvecklas. Det finns ju massa det finns ju massor av liksom marknadsdriven innovation i klimatfrågan. Men så som den utvecklas nu i Bryssel och på andra håll, så är det ju planläggning av det ultimata samhället på massa olika sätt. Alltså Wigforss-mässigt eller Alva Myrdal-mässigt. Så egentligen så finns det ju utrymme för den där planekonomiska tänkandet.
Nej, det är svårt. Återigen, Magdalena Andersson, vad är hon känd för? Göran Perssons flicka, sanerare utav dålig ekonomi, uppstädare. Att hon ska liksom lossa på bältet och vara så frisinnad när hon istället kan prata om så här värderingsfrågor och så här, jag försvarar Murre på Twitter, det är socialdemokrati, Årsta, jubla åt mig och kom ihåg ni män som jobbar, ni ska få mer Arne-pension och andra saker vi har snott från danska sossar.
Men det kanske kommer en Alva Myrdalsk, liksom ett sånt perspektiv på integrationsfrågan och barnen och språkutvecklingen. Det skulle man ju möjligen kunna se i de förslag som kommer.
Ja, men det tycker man.
Och det är också intressant i LVU-desinformationstider, hur det kommer sen då få spridning. Det är mycket man kan föreställa sig framåt.
Politik är ju väldigt flyktig materia. Det känns ju som att högern tycker sig ha vunnit ett sätt med liksom så här, Israel, Hamas, nu ska vi klämma åt sossarna och framförallt ta lite av Magdalena Anderssons förtroendesiffror. En trogen.
De vill mosa Magda.
Mosa Magda totalt.
De har ju delvis lyckats, får man ju säga, enligt mätningarna då.
Ja,
eller
de börjar nu. De börjar Magda-mosningen. Men jag hörde också svaret på så här, varför sjunker hennes förtroende, eller varför stiger missnöjet, de som inte alls litar på henne? Så här, kan det vara det här liksom, funkar ändå med de här antisemitismanklagelserna och liknande, att man inte gör upp med det hela? Nej, och den här trogna socialdemokraten svarade så här, nej, och jag bara, men om folk svarade det, nej, men även om de svarade här så var folk egentligen efterfrågar, och varför hennes förtroende skulle sjunka, det är bristen på reformer. Och det tyckte jag var, det var underbart. Även när folk säger något annat.
SD-väljarna vill ha sossereformer, det är det.
Japp.
Det är lite som det här i diskussioner på sociala medier, när man kommer fram till att man inte hade riktigt faktaunderlag för det man skrev, och så slutar man med att säga det är för jävligt ändå.
Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent var Tove Friman Leffler, ansvarig utgivare är Martin Ahlqvist.